Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Han öppnar dörren och ser Johanna liggandes på mage. Med huvudet i skurhinken. Och där är blod överallt.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Plattformen som skildrar samhället på gott och ont. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den 16 september 2021 mördades Johanna Källqvist av sin förrätta pojkvän i sitt eget hem. Med oss idag har vi Peter, hennes bror, som ska få berätta om det brutala mordet samt orättvisan därefter. Välkommen till Dialogiskt, Peter.
Tack så mycket.
Vad var det som hände september 2021?
Vi skulle fira min 25-årsdag. Så mamma och pappa och Johanna kör hem till mitt hus och vi äter och dricker. Har det bra. Sen ska Johanna åka. Jag kommer ihåg att jag blev besviken. Men det var egentligen inget konstigt för hon var alltid på språng. Och så hon tog bussen in till stan där efter vi hade ätit. Hon kom hem kanske vid 21-tiden. Och så ringer hon till Simon och vill att han ska komma. Och de hade återupptagit kontakten igen. Så han kommer och de direkt när han kommer in så börjar syran med att hacka upp kök som de tar tillsammans.
De missbrukar ihop.
Sen tar de väl någon cigarett och så här och sen ska de hoppa in i duschen. Syran går in där först. Och nu kommer det känsliga detaljer. Så Johanna står i duschen. Och Simon kommer in. Han ska också duscha. Det händer någonting där inne. Med Simon. Så han, utifrån hans berättelse så säger han att han, han hör röster och du måste slå henne. Du måste prova slå henne, se hur det känns. Hela händelseförloppet är ju hans utsaga. Det kan, alltså det är ingen som vet.
Mm.
Men jag kommer att berätta vad som hände där inne. Han slår henne i ansiktet 3 gånger. Och Johanna säger, vad fan gör du Simon? Och puttar ut han. Och duschen. Han trampar sönder badrumsvågen så den splittras. Och sen enligt honom så blev hans ögon röda. Och det växer ut horn i pannan. Han tror att hon är djävulen. Så han fortsätter att slå, sparka, knä henne i huvudet. Tills hon hamnar på marken. Sen tar han hennes hår, trycker ner hennes huvud i toalettstolen. Spolar, trycker ner och försöker dränka henne. Han tar en toarulle för att orsaka stopp i toaletten. Spolar ännu mer. Sen ställer han sig upp på toalettstolen. Med Johannas huvud i toan. Och hälar henne. Obduktionen visar senare att hon fick frakturer i nacken. Han hoppar och stampar med sån kraft att toalettstolen välter. Så då kan han inte dränka henne där längre.
Mm.
Så då tar han fram en skurhink, fyller den med vatten, trycker ner hennes huvud där. Vid detta tillfället så är Johanna nästintill medvetslös. Sen springer han ut i köket, drar ut andra lådan, tar fram en kniv, går in igen och börjar sticka henne i halsen. Obduktionen visar också att hon hade 14 skärsår.
Sticksår
i halsen. Varav 2 djupa. Så hon förblödde av de skadorna. Sen i min mening så tar han med sig hennes telefon och kniven och sticker därifrån.
I din mening?
Han säger att han inte tog med hennes telefon, men var var den? Den var ingenstans.
Så den är inte återfunnen?
Nej. Han tog med sig kniven och telefonen.
Finns det någon uppfattning om hur lång tid hela det här tar?
Det är svårt att säga, men det är ju ändå ett ganska utdraget händelseförlopp.
Vad hände sen?
I och med toalettstolen välte så blev det ju så här mycket vatten i hela lägenheten.
Mm.
Så Det börjar rinna i lägenheten under. Mm. De ringer ju till fastighetsskötaren och han, vaktmästaren, kommer ut. Och ser ju att det kommer från Johannas lägenhet. Mina föräldrar bodde 2 våningar ovanför Johannas lägenhet. De ville bo nära för att stötta henne och vara där för henne. Pappa, han var sjukskriven då, för han hade precis opererat axeln. Men han skulle köra mamma till jobbet. Och när de går ner, eller när de tar hissen ner, så möts de av vaktmästaren där nere. De kommer ihåg, de har berättat att hans ögon stod rakt ut och man såg att det var något som var väldigt, väldigt fel.
Mm.
För det var så här att han skulle precis börja borra upp låset, för det var, han knackade och så här, men det var ingen som öppnade i Johannas lägenhet. Så han ringde sin chef och chefen sa, ja men du får ju borra upp låset. Så precis när han ska börja borra så ja, jag känner på handtaget, så var det öppet. Så han går in där och ser jag att det rinner ut vatten från toan och ja, det är mycket vatten i lägenheten. Så han öppnar dörren och ser Johanna liggandes på mage. Med huvudet i skurhinken. Och där är blod överallt.
Vad händer sen?
Vaktmästaren sa, mamma och pappa kom ju ner. Och vaktmästaren var ju helt, han var helt förstörd. Helt fördärvad. Vi måste stänga av vattnet, Mamma och pappa skulle tvätta, eller pappa hade slängt in tvätt. Men det var någonting konstigt med tvättmaskinen, så när han sa det där nere, då sprang han upp. Under tiden han var där uppe, då hade brandkår och ambulans kommit där nere. Mamma var kvar där nere. Och de, hon ser ju att ambulanspersonalen går in med såna väskor för att återuppleva. Men de kommer ut lika snabbt. Mamma, hon förstår ju att det har hänt någonting i Johannas lägenhet. Så hon började skrika där nere. Sen kommer pappa också ner. Och... men hon ger polisen Simons uppgifter direkt. Ta han, för det måste vara han som har gjort någonting.
Men du visste inte att han hade varit där?
Vi visste ju att Johanna skulle åka och träffa honom.
Kvällen innan?
Ja.
Ja. Vad hände sen?
Sen så åker mamma och pappa in till psykiatrin. Jag vaknar upp. Jag ringde till jobbet kvällen innan. Jag sa till dem, ja men jag börjar vid 9 imorgon. Jag kommer lite senare.
Mm.
Så vi tog några öl och käkade middag och så.
Mm.
Vi får ett telefonsamtal 8:30 på morgonen. Så ringer de från psykiatrin. Då säger hon, ja är det Peter jag pratar med? Ja det stämmer. Ja vi vill att du kommer in här. Så ja, är det Johanna det gäller? Ja vi bara kom in här. Det var egentligen inte heller något konstigt eftersom Hon hade tidigare blivit inlagd
mm.
på psykiatrin. Så ja, jag kommer direkt. Så jag ringde jobbet och sa ja, jag måste in på psykiatrin för min syster har nu blivit inlagd. Så jag kommer in där på akuten. Och blir inledd i ett rum där. Där sitter mamma och pappa. Och Sten och Titti. Det var Johannas psykolog och läkare.
Mm.
Men det var ingen Johanna. Då säger mamma... Johanna finns inte mer. Och det var där bubblan började. Tack.
Berätta om Johanna.
Hon var världens snällaste människa. Hon ville ingen ont. Hon ville hjälpa allt och alla. Men tyvärr så var hon gudtrogen.
På vilket sätt då?
Hon trodde gott om alla. Hon visste inte hur onda människor kunde vara.
Drogerna, när kom de in i bilden? Vilken ålder?
Hon kanske testade cannabis någon gång i tonåren eller så.
Mm.
Men sen blev det mer och mer. Och tramadol och sen blev det amfetamin. Och...
Skulle du säga att
vi hade inte jätte... Vi hade inte så stor insyn.
Nej.
För hon blev ju ganska sluten också.
Mm.
Men hon brukade ringa till mig ibland och säga vad jag... Ja, nu har jag tagit det. Och, alltså hon anförtrodde sig till mig. Mm. Och jag bara skällde ut henne, för jag älskar henne.
Mm.
Så...
Men någonstans på vägen hände någonting med henne
mm.
som gjorde att hon sökte sig till människor som inte var bra för henne.
Mm.
Och som hon kanske inte var bra för just då. Vilken ålder var du inför?
Hon hade ju en pojkvän runt 2009-10. Sen gjorde de slut.
Mm.
Och hon träffade en annan kille och sen 2011 så dog den här killen som hon var med först.
Okej. Okay. Överdos eller?
Ja. Eller över, alltså det var ett misstag. Han hade jag tror det var tramadol och sen druckit alkohol. Sen hade han somnat in på kvällen. Så det började liksom lite där och det tog ju väldigt hårt på oss också. Och sen var det många dåliga pojkvänner efter det.
Mm.
Och det gjorde att hon såg inte sitt eget värde.
Vad händer med dig när du pratar om det där? Vad känner du nu?
Det är sorgligt såklart. Alltså... Men jag tycker det är viktigt att prata om det.
Mm. Du har ju pratat om det ganska mycket i sociala medier. Du har skrivit debattartiklar och sådär. Jag tänker att vi kommer komma in på det. Lite, men om vi stannar kvar i relationen till dig och din syster och så här, utifrån det jag frågade nu, vad det var som hände med dig. Vad känner du när du tittar tillbaka och ser hennes val av pojkvänner och umgängeskrets och sådär? Känner du att du skulle kunna ha gjort någonting annorlunda? Nej. Utan att lägga så här, någon skuld på dig, alltså. Det är inte så.
Nej, nej, nej. Även om hon var snäll och godtrogen och så här, ville alla väl. Och, alltså hon hade en väldigt stark inre vilja.
Mm. Var hon svår att prata med?
Nej.
Nej.
Men däremot, om vi i familjen sa, Johanna, gör inte detta. Gå höger. Bara, ja, ja, ja. Så går hon ut genom dörren och så tar hon vänster. Direkt.
Så hon ville alltid prova själv?
Ja. Så på det viset så var hon stark. Alltså, viljestark. Men,
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla.
Pojkvänner då, återigen. Berätta om Simon. När kom han in i hennes liv?
Det måste ha varit runt 2020. Hon hade ju den här första killen som dog. Han var svensk.
Mm.
Sen därefter så... Hon hade inte fler svenska pojkvänner sen. De behandlade inte henne väl.
Blev hon misshandlad?
Ja. Så tyvärr så... Jag fick ju mina fördomar.
Mm. Utifrån
hur de behandlade min syster.
Mm.
Så när hon träffade Simon så jublade jag.
Tänkte här
det. Ja, precis.
Okej.
Okay. Oh, ja, men vad bra. Detta kanske blir bra. Så det är ironiskt att det som hände.
Med en svensk.
Mm.
Simon, hur var er relation?
Min och hans.
Mm.
Den var upp och ner. Alltså, vi firade jul. En jul. Vi käkade middag, familjemiddagar. Och jag spelade PlayStation med han. Jag fixade jobb till han. Men jag kände inte han. Man kom inte in på djupet liksom.
Var han missbrukare från första början för honom?
Ja, det tror jag.
Så de lärde känna varandra i missbrukare.
Mm, ja.
De hade missbrukat ihop och sådär.
Ja.
Sen blev de ett par. Förmodligen så.
Ja.
Mm. Mamma och pappa då?
Mm.
Hur såg de på relationen mellan Simon och din syster?
Ja, de tyckte med det var något som inte stämde med honom. För han var ju så sluten och introvert, skulle jag vilja säga.
Hur greps han?
Vad sa du?
Hur greps han?
På morgonen där så hade han lagt ut en Snapchat på Story. Han var helt skitig och smutsig i ansiktet. Och jag såg den och han hade skrivit en text till den snäpan. Jättekonstigt skrivet. Det stod "When life gives you life, make it dirty." Så det...
Mm.
Jag fattar inte det. Makes no sense.
Den morgonen?
Ja. Och jag kunde se bakgrunden att han satt i en busshållplats. Och i Skåne så är det såna här pilar. Skånetrafiken har ju ja, pilar, så jag kunde se att han satt i en busskur. Han blev hämtad av sin syster. Och de körde till Vinne, en liten by utanför Kristianstad. Mamma hade ju sagt till polisen att jag tar han, tar Simon.
Så han var liksom eftersökt
det? Ja, det gick ganska fort där. Så han blev väl gripen där på morgonen.
Hem hos sin syster?
Ja. Först körde polisen till hans adress i Hanaskog. Han bodde där i källaren hos sin mamma. Eller han var skriven där i alla fall. Men hon sa ju att ja, han är vinner. Så de kör, då kör de ju dit och tar han där.
Och utredningen, vad hände här? Liksom.
Han säger först att han inte minns någonting. Men händelseförloppet som jag beskrev, det är ingen som har filmat det. Det är ingen som har varit där. Det har ju kommit ur hans mun. Han har berättat hur det har gått till. Och enligt brottsplatsen så kan man ju se att...
Det han säger stödjer...
Ja, det stödjer...
De stödjer varandra, förlåt.
Ja, så...
ja. Mm. Hur långt det tar det hela utredningen?
Ja.
Går den snabbt?
Nej. Ta några månader. Jag för mig, det var i mars 2022. Om tingsrättens dom kom. Det blev livstid.
Mm.
Men så överklagar de. Det är mycket med förmildrande och försvårande omständigheter och så här. Och i och med han var påverkad.
Ja, var
drogutlöst psykos. Han hade knarkat hela den dagen.
Mm.
Han hade börjat på förmiddagen i Hanaskog med whisky. Elvanse, ADHD-medicin.
Mm.
Där gör han fetamin i det med.
Mm.
Eller något sånt. Sen hade han väl rökt cannabis och... åkte in till stan och träffat två kompisar. Och... sen hade det blivit något bråk utanför Maxi och... sen var det någon hund de sprang och letade efter och... innan han gick hem till Johanna.
Mm. Och påföljden då? Domen, han får ju först livstid i tingsrätten.
Mm.
Sen ändras det till 17 år i hovrätten. Varför det? Vad var motivet till det?
Det är så att om du har historia med psykiska besvär.
Mm.
Och faller under den kategorin som har att räkna med ett förändrat sinnestillstånd vid användning av rusmedel såsom alkohol eller narkotika, så bör det anses självförvållat och ska således inte beaktas av domstolen som en förmildrande omständighet.
Så med det sagt så menar de att i och med att hon missbrukade med honom så var det självförvållat? Av henne, eller?
Nej, av honom.
Av honom.
Och det blir en svår fråga eftersom hovrätten fullt beaktar Simons allvarliga psykiska störning på den grund att han hade inte att räkna med att använda ett så synnerligen grovt övervåld som skulle leda till ett mord. Och då är min fråga, innebär detta för hovrätten att om den åtalade tidigare hade begått just ett mord under inflytande av en allvarlig psykisk störning, så hade de kunnat bortse från hans psykiska hälsa i detta fall.
Mm. Vad tänker du där?
Jag tänker att... lagen om självförvållat rus måste... det måste hända någonting med den.
Vadå?
Det måste bli ett prejudikat. Det finns inga riktiga riktlinjer att gå efter för tingsrätten och hovrätten. Domstolen måste ta upp fler sådana fall. De kan ta upp ett... Högsta domstolen kan ta upp ett fall om vad en snippa betyder.
Mm.
Men det ska inte ens behövas. Så jag tycker de prioriterar lite galet.
Simons argument till det här. Hur var han i rätten när du såg honom?
Helt kall.
Mm. Tittade han på er?
Jag stirrade på honom hela tiden.
Mm.
Han kollade väl upp någon gång, men det var inte mycket.
Vad var han sa då? Var det någonting han sa som stack ut till sitt försvar?
Nej, det var offerkoftan på att han minns inte någonting. Och...
men det finns en sak som sticker ut här.
Mm.
Och det har kommit fram nu, lite längre fram då. När det gäller Simons... uppehåll de senaste dygnen och sådär. Det att han ska ha blivit misstänkt och gripen innan, medan din syster var hemma hos dig, så ska någonting ha hänt där det ska vara ett rån eller en misshandel.
Jajamän.
Vill du berätta lite?
Det kom ju nu i vår lokaltidning i Kristianstad. För några dagar sedan bara. Det var det här bråket utanför Maxi som jag berättade om.
Mm.
Den händelsen polisanmäldes av den här småbarnspappan som blev misshandlad. Den polisanmäldes klockan 6. Och där stod poliser på Maxi-parkeringen.
Mm.
Men de sprang iväg. Och polisen gjorde väl bara någon notis om det och... nu,
du menar de sprang på, iväg, de blev inte gripna?
Nej.
Aha, de blev inte gripna?
Nej, de blev aldrig gripna där och då.
Okej. Ja, då hade jag fel. Jag trodde att de hade blivit gripna och att de hade liksom kollade och daktningskoll och allt sånt där. Inget sånt.
Om han hade blivit häktad där så hade min syster levt idag.
Mm. Hur tycker du att samhället och myndigheten har agerat när det gäller att stötta din familj i hela den här grejen? Hela den här tragiska upplevelsen. Jag tänker din mamma och din pappa måste ju vara helt förkrossade.
Mm. Man var ju länge inne i en bubbla. Och, jag kopplade nu bort mycket av mina känslor och... kopplade bort hjärtat och kopplade in hjärnan och började läsa som fan. Och... det var liksom mitt sätt att bearbeta det och skriva om det. Och,
och de då?
Samtalsstöd med psykiatrin och
kuratorer.
Och
ni har fått bra uppbackning tycker du?
Ja, mina föräldrar. Ja. Men jag har alltid varit sån att jag klarar det själv. Liksom. Mm. Jag behöver inte prata med dem. Men jag kraschade också till slut och jag fick med att ta hjälp.
För jag tänker så här, varje gång du fyller år, hon gick ju bort och hon togs ur livet på din födelsedag.
Mm.
Varje gång du fyller år måste det hända någonting med dig.
Mm, det gör det.
Ja, berätta.
Det blev liksom... jag blev uppskruvad och... det är hemskt liksom. Och, ja, nu är det den 16, nu ska vi fira min födelsedag. natten till den 17 så blev min syster mördad och dagen efter så ska vi sörja henne. Så det blev en väldigt, just de dagarna. Men innan, några veckor innan liksom, då började jag känna det här och fan. Det är tufft.
Mm. Beklagar verkligen er förlust. Verkligen. Simon kommer ut om, vad är det, 7 år?
Ja, 8,5 ungefär.
Mm. Hur känns det?
Det känns.
Jag förstår det. Finns det någonting du vill säga till honom? Finns det någonting liksom du uttrycker?
Nej.
Nej. Finns det någonting du vill säga till samhället i sig? De som håller i lagarna. De som skapar liksom samhällsstrukturen när det gäller lagordning. Finns det något?
Ja, det finns en hel del.
Vad tänker du?
Vi behöver mer prejudicerande fall med det här med mäns våld mot kvinnor och när det handlar om droger. Att det är drogutlösta psykoser. Det finns mycket med alkohol och så här, men inte med narkotika.
Vad är det för skillnad de gör på alkohol och narkotika, tycker du?
För det första så alkohol är lagligt.
Mm.
Narkotikainnehav är ju olagligt för det första. Så där har du en försvårande. Det ska inte vara förmildrande. Att du knarkar och sen går och stampar sönder någons huvud i en toalettstol.
Mm.
Finns inget förmildrande med det. Så jag är förbannad på rättssystemet, hur de resonerar. Vi har ju fått livstid. 17 år är jag sedan han ute efter 2/3.
Och du sa någonting till mig tidigare, så vad är det som säger att han inte skulle kunna göra det igen?
Ja.
Vad är det som säger?
Ja, vad är det som säger att han har blivit rehabiliterad liksom?
Mm.
Han hade ju skalbaggar i öronen på rättegången. Han var helt övertygad om att han hade skalbaggar i örat.
Så han var liksom inte med i matchen då?
Jo, för övrigt, men det var det liksom. Han var helt övertygad om det.
Du menar när det hände? Eller när det...
Under rättegången.
Okej, okay, ja.
Rättsmedicinalverket menar på att han led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Men under undersökningstillfället så saknades vårdbehov.
Mm.
Så det var därför de kunde döma han till fängelse.
Ja.
Och inte rättspsykiatrisk vård. Men hur kan de göra den bedömningen? Det var ju bara Simon och Hanna där. Så de tar ju hans ord.
Mm.
Varför förväntas en mördare att tala sanning för Rättsmedicinalverket? Han var inte dum. Han är smart, Simon. Man kan lura dem.
Mm.
Och deras utlåtande, Rättsmedicinalverkets utlåtande, det väger ju så tungt i en rättegång. De tar ju det underlaget bara, ja okej. Okay. Sen blir det förmildrande.
Vad tänker du härnäst?
Vad sa du?
Vad tänker du härnäst? Vad liksom, hur vill du att det ska se ut i framtiden?
Jag och min familj vill ju vi kunde inte hjälpa Johanna.
Mm.
Jag vill uppmana till att ringa om man hör någonting. Det kan vara vad som helst. Det kan vara dunsar, det kan vara skrik. Alltså bara ring liksom. Så...
Du har ju något som står där på.
Johannas öga.
Mm.
Hon målade ju mycket. Hon var väldigt konstnärlig av sig. Hela uppväxten målade hon. Det blev lite mindre på de sista åren.
Mm.
Med en utställning nu i påsk. Med alla hennes tavlor. Och för att lyfta mäns våld mot kvinnor. Och jag och hennes bästa kompis. Eller jag ska väl säga Amanda, hennes bästa kompis. Johannas bästa kompis. Hon fick den idén att kan vi inte göra såna här knappar och ha en liten beskrivning liksom av vad den innebär och så säljer vi dem liksom.
Mm.
Och så pengarna går till kvinnojouren så att man kan göra någonting för att hjälpa kvinnor och barn liksom. Det blir också en bearbetning och att, att fortsätta att kunna göra någonting. Det är viktigt för oss.
Du har ju skrivit massa debattartiklar och du har varit med på radio och sådär. Och nu är ju du här. Och återigen så tänkte jag fråga dig, finns det någonting, något meddelande specifikt förutom det du har sagt? Vilket också är av stor vikt. Jag tänker på det här med dunsar och att man ska höra av sig så fort man misstänker någonting i så här nära relationer och så. Men finns det någonting annat, något meddelande som du vill dela med dig till de som lyssnar så har du chanserna.
Jag har funderat på en sak. Om du är en kvinna som... har blivit utsatt.
Mm.
Och du är så nedtryckt i skorna. Du känner att du inte är värd någonting. Försök tänka på de som älskar dig på riktigt. Om du inte kan leva för dig själv så lev för dem. Stick från det hemska förhållandet. Tänk på dem som verkligen älskar dig.
Tack så mycket för att du kom, Peter. Tack för att du delade med dig.
Tack själv.
Tack för ditt budskap.
Tack. Tack.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win, We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.